Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sverige är den tredje bästa nationen i världen. Det känns på något sätt skönt och lite rörande att säga det faktiskt.
Ja, det gör det. Vilken turnering och vilken glädje.
Ja, verkligen.
Nummer 4, Hanna Glas!
Inför fjolårets VM i Frankrike sågs Hanna Glas som en hyfsad ersättare till den skadade Jessica Samuelsson. Efter en turnering där högerbacken övertygade rakt igenom, bland annat raderade ut storstjärnan Like Martens i semifinalen, så känns hennes plats i den svenska backlinjen självklar. I klubblaget Paris Saint-Germain har hon dock fått knappt om speltid. I mitten av april bekräftade hon att flyttlasset går från ett storlag till ett annat till nästa säsong, då hon skrivit på för 3 år med Bayern München.
Jag fick också väldigt bra indikationer att de vill verkligen ta tillbaka den där första platsen från Wolfsburg och kunna liksom etablera sig som ett i Tyskland. Så det känns som en häftig grej att få vara med på och jag hoppas verkligen att vi kan ta tillbaka den där första platsen.
I den här podden pratar vi såklart om hur Glas håller uppe modet under coronakrisen som redan flyttat både på OS och EM på damsidan. Vi pratar också om mer positiva UEFA-besked, som att damerna från säsongen 2021 får ett gruppspel i Champions League.
Vi kommer få liksom fler toppmatcher mellan de europeiska lagen och det kommer tror jag säkert kunna skapa ett större intresse men också kunna liksom utveckla damfotbollen i stort. Det blir liksom fler av de bättre matcherna. För så kan jag ha känt, ja men framförallt kanske i franska ligan, att det kanske var i 5-6 lag som det har varit tuffa matcher och sen resten blir liksom, ja men, lite lättare matcher.
Och så talar vi naturligtvis om Glas tuffa resa från talang till A-landslagsspelare. Där hon fått kämpa sig tillbaka från inte mindre än 3 korsbandsskador.
Just tredje gången, det var absolut de värsta av alla 3. För jag hade precis fått min första kallelse till A-landslaget. Och sen tror jag veckan efter så ja men, drog jag korsbandet där. Och jag kände, du vet, såhär, igen, helvete.
Utöver detta pratar vi om varför hon inte fått så många chanser i Paris Saint-Germain. Om känslan kring att Ligue 1 för herrar planerar att återupptas. Men att det fortfarande råder osäkerhet på damsidan. Om känslan att PSG är nära Lyon och har kvar att möta den franska dominanten. Och så snackar vi naturligtvis om förra sommarens VM-succé. Vilka följder det har blivit och titta framåt mot de uppskjutna mästerskapen som väntar. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
27.
Bo?
Paris.
Familj?
Pojkvän, mamma och pappa, storebror.
Utbildning?
Gymnasieutbildning, sen några extra kurser då på högskolan.
Lön?
128 000 euro per år.
Vad kör du?
En Renault Captur.
Vad läser du?
Gärna deckare, så Kepler just nu.
Vad tittar du på?
Survivor.
Vad lyssnar du på?
Mycket R&B.
Vad spelar du på?
PlayStation.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Ja, men skulle väl ändå säga Pernille Harder och Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det är Real Madrid. Och det började när jag var yngre. Jag fick en Zidane-tröja av mamma när jag var liten. Sen var det till och från och sen vann de ju väldigt mycket. Och Beckham och alla kom när det var The Galacticos då. Och sen har det bara följt med.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
VM-bronset.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Magdas.
Alltså Magdalena Eriksson?
Jajamän.
Vilken regel hade du velat ändra på?
svårt. Kanske ta tillbaka Golden Goal. Det var ändå kul.
Vem är den bästa du spelat med respektive emot?
Med. Svårt. Det är så många duktiga spelare. Men jag tycker Marie-Antoinette Katoto. Fantastisk spelare liksom. Mot. Men det blir Pernille där.
Vilken är din favoritfilm?
Harry Potter.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Nej, måste.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik?
Matematik.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du riktigt lycklig senast?
I morse bara. Härlig dag.
Vilket köp ångrar du?
Ja, men det är väl några kläder då som hänger där i garderoben.
Landslagsbacken Hanna Glas lämnar franska Paris Saint-Germain för tyska Bayern München. Kontraktet sträcker sig över 3 år och Glas, som den senaste tiden bara fått sparsamt med speltid i Parisklubben, ser flytten till München som en ny tändning.
Även om Glas knappast var en av de stora landslagsprofilerna inför VM förra året, så var hon ändå en av få svenskor som tillhörde en av Europas riktiga toppklubbar. Hon värvades till Paris Saint-Germain från Eskilstuna hösten 2018, men hade svårt att få kontinuerlig speltid under sin första säsong. Efter VM-succén trodde nog de flesta på fler chanser. Hon fick också starta säsongens 4 första matcher, där hon stod för 1 mål och 2 assist. Efter landslagsuppehållet i oktober är det mer bänk, och frågan är om det blir några fler framträdande i Paris Saint-Germain nu när kontraktet med Bayern är påskrivet och säsongen är pausad på grund av coronakrisen. Ja, det är ju speciella tider med corona och så. Hur gör du för att hålla igång?
Men det blir jättemycket egen träning, så mycket löpning utomhus. Det finns en skidbacke här nära, så springer mycket liksom i den och i spåren runt den. Och det finns också många bra fotbollsplaner runt om, så man också får röra lite boll och så lite styrka också.
Hur du tillhör Paris Saint-Germain, när lämnar du Paris?
Ja, jag tror det var 14 mars om jag minns rätt då, så det var ju över en månad sedan. Tiden har gått både fort och långsamt, men man längtar tillbaks nu att serien ska börja.
Du är ju i Eskilstuna hos din pojkvän och så. Vad hör du från klubben i Frankrike?
Nej, just nu vet de ju inte så mycket heller. De hade något möte nyss med Franska fotbollsförbundet och spelarföreningen, men det togs inget beslut om ligan skulle fortsätta eller inte, utan de väntar ut och ser liksom vad som kommer hända i landet. Så det enda vi vet just nu, det är i alla fall att det är karantän till 11 maj och sen får vi väl se då.
Jag läste en intervju med franska stjärnan Eugénie Le Sommer som ju var inne på det här att det var eventuellt tal om att ta upp spel i herrarnas liga, men inte på damerna, att man skulle blåsa av säsongen. Hon tyckte det skulle bli fel. Finns det ett sånt scenario, tror du, att de blåser av säsongen helt?
Det tror jag absolut. Vi fick in någon enkät från spelarföreningen och där de frågade spelarna om man ville fortsätta eller avsluta säsongen, och då fick vi också se resultaten och majoriteten av spelarna ville då. Alltså att inte fortsätta spela ligan. Så sen är det ju alltid upp till förbundet och sådana saker. Men sett till vad spelarna ville, så ville de inte fortsätta, i alla fall majoriteten.
Vad röstade du på?
Jag visste inte. Det är svårt liksom att säga där och då. Så det var ett sånt alternativ också. Men nu när det har gått en tid, man vill ju ändå fortsätta. Men ja, det är ju svårt, det beror ju på förutsättningarna runt omkring.
Ja, det troliga är väl i så fall att man skulle spela utan publik. Hur ser du på det?
Det är såklart tråkigt, speciellt i PSG har vi liksom fantastiska fans som alltid liksom ger mycket energi och sånt på matcherna. Men ja, det är ju också skönt att kunna spela klart ligan, men vi spelar ju också för publiken och fansen och vi är ju inget utan dem heller, så det hade varit tråkigt.
Ändå så om man tittar på tabellen, visst, Lyon som ju dominerat i fransk fotboll i många år, ni är ju bara 3 poäng efter, och ändå rätt mycket att spela kring. Hur känner du kring det?
Men det var surt. Jag kommer ihåg att vi skulle ju precis möta dem innan de pausade ligan. Och det var liksom en match vi verkligen hade längtat efter. Vi kände att vi var starka, de kanske var lite svagare, hade några skador också på nyckelspelare. Så vi kände liksom, nu kommer vi vinna. Vi har varit så nära både i Supercupen och i ligan på bortaplan. Så nej, det var surt. Man hade velat typ spela den matchen bara för att se. För hade vi liksom förlorat eller spelat oavgjort, då hade man kunnat känna att det kommer bli svårt att ta igen det, även om det är mycket kvar att spela. Men hade vi vunnit så hade vi verkligen haft chans att ta ligan. Så det är därför man ändå hoppas på ett sätt att den återupptas så vi skulle kunna ha chans.
Ja, för jag menar, dels finns det ju ligaspelet, men jag menar, ni är i semifinal i den inhemska kuppen, ni är i kvartsfinal i Champions League. På något sätt, när allt det roliga är kvar så blåser man av.
Ja, men man sa ju det också, eller typ som Jelka Arve bara, men nu börjar den roligaste delen av säsongen. Liksom, nu ska allt verkligen avgöras, det är ju jättebra läge. Så, nej, det är ju surt, men som sagt, det blir ju också, fotboll blir en... Alltså det är ju den viktigaste av de mest oviktigaste delarna liksom, utanför alltså det som händer. Så, men ja, just sett till just fotboll så det hade ju varit kul att kunna fortsätta och slutföra det vi påbörjat.
Ja, det var ju lite speciellt med en landslagsturnering där i Algarve precis när det här började bryta ut. Jag menar, Linda Sembrant stoppades. Och jag menar, det är ju så många landslag där med spelare från alla olika klubbar och ligor. Hur gick snacket er emellan då?
Nej, men det är såklart, man hade väl inte fattat hur stort det var riktigt där, utan jag tyckte bara tiden vi var i Algarve så blev det som större och större. Men man kände ju liksom, vill vi möta Italien eller inte? Man var lite såhär, sen Tyskland och Italien-matchen, finalen då spelades ju inte heller, och det tror jag ändå var bra i slutändan. Men nej, det kändes som det gick väldigt fort. Efter det så trappades liksom allt upp. Sen vet jag inte om man hamnar liksom lätt i bubbla liksom när man är med landslaget också. Men nej, det kändes som det gick från nästan 0 till 100 under tiden vi var där.
Det kom ju enkäter från internationella spelarfacket FIFPro om att många spelare är deprimerade och att det är tufft och så. Hur känner du just kring den? Att vara borta från klubb och vardag?
Nej, men det har varit tungt, och just med motivationen kan man ha känt att man har fått kämpa liksom extra än vad man normalt brukar få. För man jobbar ju hela tiden mot mål och man är ju väldigt målmotiverad. Och nu när det liksom inte finns något datum som är satt, eller du vet inte när du ska spela igen, så det har varit tufft. Det har det. Sen, jag tycker ju att det är kul att träna själv, men även om jag är det så... Jag har ju ändå valt att spela fotboll. Jag är ju liksom ingen individuell idrottare. Så nej, det har faktiskt varit tufft.
Hur bearbetar du dig själv så att säga? Eller vad gör du för att liksom bli motiverad?
Nej, men man försöker ju kanske hitta lite varierande träningsupplägg, träningsformer, så att det också ska vara kul, så att det inte blir så att man känner att man gör liksom samma sak. Och så att man försöker liksom sätta upp egna mål så att du ändå får någonting att jobba mot hela tiden. Så att det inte bara blir det här lite limbo som kanske många känner att de är.
Tvingar du ut pojkvännen så får han ställa sig i mål och du får skjuta lite?
Ja, men jag har ringat med honom några gånger. Så hjälp mig, det är bara skönt att ha någon att kunna passa lite med. Eller att han har kunnat liksom, heja på mig när det var tufft och sådär. Så det har varit jättestor hjälp.
Du har ju spelat i Eskilstuna också. Har de någon träning där du kan vara med, eller så som vi har sett Zlatan tränat med Hammarby exempelvis och Victor Lindelöf tränar med Västerås?
Ja, jag tror de tränar nu då och sådär. Så, ja.
Men du har inte varit med där helt enkelt?
Nej, inte än, men vi får väl se om det händer i framtiden.
Vad har du fått för instruktioner från PSG kring att hålla igång?
Nej, men de har ju skickat ut liksom olika program och scheman och sånt där. Så de vill ju verkligen att vi ska kunna hålla formen. De också brukar skicka ut nu enkäter veckovis liksom hur man mår för liksom det psykiska och sådär. Så Nej, men att vi ändå ska kunna vara så bra förberedda för om det liksom, om serien ska börja igen, så att när vi är på plats så att det inte behöver ta mycket liksom extra tid för att vi ska vara tillbaka. Så nej, vi får schema därifrån.
Vilken resurs har de om, jag menar, om du skulle känna att jag är inte motiverad och allt det här, alltså, vilken hjälp kan man få av PSG?
Jag vet inte, jag har inte tagit den hjälpen så, utan jag har ju också tur att vi har landslaget, att vi har liksom en idrottspsykolog där, om, så det är väl han, alltså Rasmus då, som jag främst skulle vända mig till, men säkert de i klubben kan säkert ordna fram någon idrottspsykolog liksom därifrån, det tror jag absolut.
Hur orolig blir man, jag menar, nu tillhör du Paris Saint-Germain, ska byta till Bayern München, vilket vi ska ta upp lite senare, så är ju resursstarka klubbar, men jag menar, för många spelare är det ju ändå att man kanske känner något hot mot inkomsten och liknande. Hur ser du på det?
Nej, men det är klart att alltså, tankarna kom dit först också, och nu vet vi inte heller hur det utvecklar sig, men vi ser väl ändå en liten positivare trend de här dagarna. Men jag har ändå haft mitt kontrakt, och som du säger, alltså, både PSG liksom är ju en största klubb, så vi har ändå känt en ganska stor trygghet i och med det.
Lönen kommer som det ska, helt enkelt.
Ja, precis.
Om man ser sportsligt i PSG, du hade ju ett fantastiskt VM och så, men ändå kanske inte fått så mycket speltid både innan VM och efter VM. Vad är det som har stoppat?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker ju att jag själv är bättre än kanske hon som har spelat matcherna. Och
det är hon, franska Perissier.
Ja, så alltså, jag tycker att jag själv är bättre fotbollsspelare än henne. Sen det är ju alltid upp till tränaren liksom, varför han vill spela henne och sådär. Det får man ju respektera, det beslut han tar. Samtidigt har jag också spelat de stora matcherna som Lyon-matcherna. Så ja, det har varit lite liksom 50-50 fram och tillbaks. Men ja, jag känner att jag har gjort det jag kan på träningarna och visat alltså vem jag är som spelare.
För du har ju gjort två säsonger, och vad jag förstod så ville de gärna behålla dig liksom, ja, i en satsning. Hur resonerade du liksom i att stanna i denna jätteklubb som du är och som fortsätter satsa?
Nej, men jag gjorde det. Alltså, redan efter VM sa jag också tydligt att jag måste ha mer speltid. Jag vill ha mer speltid för att kunna vara kvar liksom. Så jag gjorde det klart och tydligt både liksom för tränare och ledning att, alltså, att jag ville ha det. Sen kunde jag ju känna ändå att det blev väl inte lika mycket som jag ville ha. Och då kände jag att det var också bra att kunna gå vidare.
Att vara en del av Paris Saint-Germain, när man tidigare intervjuat Caroline Seger och även man har hört Kosovo Aslani, liksom att ja, men det var rätt stor skillnad på vilka förutsättningar de hade kontra vad som herravdelningen. Hur har det jämnats ut, eller är det
svårt att säga? Jag var ju inte där när de var där, men det har blivit bättre vad jag har förstått det från spelare som har varit kvar liksom länge i klubben och sådär. Samtidigt är det inte på samma nivå, men det blir liksom bättre och bättre förutsättningar, och som de förutsättningar vi har idag tycker jag fortfarande är väldigt bra, och det är inte så mycket man kan klaga på så liksom, utan vi har jättefin plan, vi har eget gym och omklädningsrum och ja, men, sjukgymnaster på plats liksom, precis på anläggningen, och även restaurang och det, så ja, men, det är inte så jättemycket mer jag kan kräva som fotbollsspelare.
Om man ser, jag menar, du kom ju från Allsvenskan och på slutet var du ju i Eskilstuna, men även i Umeå, liksom var, om du jämför PSGs förutsättningar som du har där med förutsättningar du hade när du spelade i Sverige.
Men det är klart det är skillnad. Det är inte så konstigt med sett till resurser och allt så, utan framförallt är det ju mycket mer människor som jobbar kring laget. Vi har ju kanske alltid två eller tre sjukgymnaster på plats, alltid läkare, du har en fysansvarig, du har liksom många, alltså, sociala medieansvarig, och jag vet inte, det är så mycket folk liksom och ledare, så vi får ju liksom jättebra förutsättningar. Vi har alltid liksom måltider, vi hade i alla fall frukost och lunch väldigt ofta, alltså innan och efter träning, och perfekt liksom gräsplan, så nej, det är liksom jättebra förutsättningar.
Men nu blir det Bayern München istället. Hur resonerade du där?
Nej, men fick liksom jättebra intryck, alltså sportligt, alltså av tränaren och alltså ledningen, och var också på plats och besökte liksom campuset, och liksom det var ännu bättre faciliteter liksom, så jag kände liksom wow, riktigt bra förutsättningar. Och sen liksom sättet Jens, tränaren där, ville använda mig på och tilltalade mig väldigt mycket, och ja, men hans filosofi om att spela fotboll, så nej, sportsligt så kändes det liksom som en riktigt bra fit. Så nej.
Om du tänker dig, jag menar, du ville spela med Paris Saint-Germain, då antar jag att du ändå liksom försäkrar dig lite. Man kan ju aldrig vara garanterad en plats. Men vad är det för signaler de har gett dig?
Nej, men som jag sa, jag pratade mycket med Jens och även Bianca, sportchefen, och ja, men frågade som jag sa, hur vill ni använda mig? Hur ser ni på mig som spelare? Och jag kände ändå som ett stort förtroende och en stor tro på mig som spelare i laget. Så det betyder väldigt mycket.
Och spelar de mer en fyrbackslinje, eller vill de använda dig mer som wingback, eller hur ser de?
De har spelat lite olika system, men mest fyrbackslinje. Så det är väl framförallt högerback, men de vet också att jag kan spela wingback. Och det beror lite på liksom motstånd, som de sa, och vilket spelsätt de vill använda.
På här sidan har de ju varit dominanter i tysk fotboll så länge man kan minnas. På de sidan har de ju vunnit en del, men samtidigt Wolfsburg ändå känns som den starka aktören. Det är några år sedan Bayern tog sin senaste ligatitel. Vad är liksom signalen om satsningen?
Nej, men jag fick också väldigt bra indikationer att de vill verkligen ta tillbaka den där första platsen från Wolfsburg och kunna liksom etablera sig som ett i Tyskland. Så det kändes också häftigt, och ja, jag fick ändå väldigt bra indikationer på att det är en satsning de vill göra. Så det känns som en häftig grej att få vara med på, och jag hoppas verkligen att vi kan ta tillbaka den där första platsen.
Hur mycket stämmer man av med, du har Amanda Ilestedt där nu, och jag menar Fridolina Rolf har ju varit där och så. Hur mycket stämmer man av med dem och hur det funkar?
Nej, men jag hade ju jättefördel liksom, så jag pratade mycket med både Amanda och med Fridolina om hur det var, och framförallt Amanda som är där nu på plats nu. Friddo hade ju en annan tränare och sådär, så det är klart det påverkar mycket också. Det var andra spelare och sådär. Så det var jätteskönt att kunna ha Amanda och, som kunde ge svar på alla frågor jag hade på liksom ett annat perspektiv. Sett ut, alltså ett annat från hur klubben presenterade allting. Kunde man se liksom, men hur mycket det stämde överens med hennes bild av allting. Sen har ju alla spelare alltid olika bilder av allting, men att ändå kunna få den informationen var också oerhört värdefullt.
Vad tryckte hon på som var bra?
Nej, men hon tryckte inte liksom på något speciellt, utan det var mer att hon kunde ge svar på frågorna som kanske var viktiga för mig. Om hur det var upplägg och ja, men, spelare och matcher och sådär. Så nej, det kändes jättebra.
När man är i den situationen, jag menar, du är given i svenska landslaget som tog brons, och jag menar tillhör PSG som är en stor organisation, och, men är ändå sugen på något annat. Vad är viktigt liksom för dig när du väljer?
Ja, alltså, jag tror det är säkert olika, alltså för olika spelare, men för mig var det liksom, ja, men, spelsätt, klubbens ambitioner, tränarens syn på mig, det skulle jag vilja säga alltså var de viktigaste faktorerna för mig i alla fall gällande det här beslutet, och även för mig som spelare liksom överlag. Men det var ju också en lärdom sett till alla klubbbyten man har gjort liksom genom tidigare karriären, att ja, men man ändå börjar känna, ja, men vad är det jag vill ha liksom från min klubbmiljö. Så det tycker jag ändå att förhoppningsvis att det kommer falla väl ut.
Nu är det ju liksom, man ser aktörer som flyttar fram positionerna i Spanien, och i England har det ju hänt, och franska ligan har ju länge varit dominant, och tyska är ju på gång. När man väljer ligor, vad talar för den tyska ligan jämfört med de andra ligorna?
Oj. Nej, men det har ju, alltså sen jag var liksom ung har det ju alltid varit en av de bästa ligorna. Hade ju länge liksom både Potsdam och Frankfurt var ju stora dominanter. Sen nu har ju nästan Wolfsburg och Bayern tagit över deras roller. Så tycker jag alltid det har varit en väldigt stabil liga. Och även om det har varit väldigt jämnt och fysiskt och liksom hårt. Men även det, jag tycker fortfarande man ser liksom det är bra kvalitet, bra tempo. och sådär. Så för mig kändes det som ett häftigt. Det blir nog en annan typ av fotboll tror jag än den franska.
Hur stor roll spelar ekonomin?
Det är ju klart det spelar in, men jag kände också att jag spelade fotboll för att det är kul och för att jag vill utvecklas. Och för mig var det framförallt det sportsliga som Bayern kunde erbjuda som var det viktigaste.
Om man ändå ser till den tid du har spelat fotboll så har ju på något sätt, även om det är från låg nivå, så drar ju lönerna iväg. Liksom, hela utvecklingen har varit positiv i det sättet. Hur är känslan kring det? Att faktiskt kunna åka ut och leva rätt bra på att spela fotboll?
Nej, men det är ju fantastiskt kul och det är ju en dröm man haft sedan man började spela fotboll. Liksom. Och kunna få göra det man älskar och dessutom få betalt för det, det är liksom, jag vet inte, du kan inte få det bättre, känner jag. Så jag är oerhört tacksam för det och jag försöker njuta så mycket jag kan av liksom nuet.
Vilka alternativ hade du förutom Bayern München?
Men det var liksom andra storklubbar även inom samma liga och även i andra länder. Så jag hade väldigt bra liksom valmöjligheter, speciellt efter VM och allting. Så det var liksom ett svårt val, men sen som jag sa, så sportsligt så kändes det liksom klockrent med Bayern.
Om man ser till att andra ligor och liknande lockar, liksom vad, om man ser till England, vad gör att man inte väljer England i det läget? Det känns ju som att de är på en väldigt frammarsch.
Mm. Nej, men det som du säger, England tycker jag också verkar väldigt spännande och så med den utveckling som man har sett där. Men det är, som jag sa, det är många andra bitar också för mig. Alltså det är som lag och tränare, spelsätt. Så det är, man kan inte bara känna liksom att men den ligan är spännande och sen kanske det liksom är många andra bitar som inte stämmer med den del som, till exempel i det här fallet, jag vill ha som spelare. Så för mig var det liksom mer fokus på vad blir bäst för mig, vart kan jag utvecklas mest och vad kommer jag ha det liksom, roligast och mest utvecklande för mig själv som spelare. Så det var mer sådana saker som jag fokuserar på, samtidigt som man är glad och ser bara hur liksom utvecklingen sker av ligorna i resten av världen.
Hur långt kontakt har du skrivit med Bayern München?
3 år.
Vad betyder den tryggheten?
Nej, men det är jättekul. Det är det längsta kontraktet jag har skrivit i min karriär. Och så det är en oerhörd trygghet att ha. Och det känns också skönt att veta att man kommer vara där en längre tid. Och dels att de vill satsa på mig som spelare. Och de känner väl också att jag vill satsa på dem som klubb. Så det är klart det betyder oerhört mycket att ha den tryggheten.
Just det här att klubbar ute i Europa satsar så mycket som de gör. Hur ser du på den utvecklingen?
Nej, men det är fantastiskt kul och liksom det har hänt så mycket ända sedan jag började spela och var ung. Så det är kul att se och man, speciellt efter VM när det kändes som du fick en riktig skjuts upp hela damfotbollen. Så jag vet inte, man blev typ lycklig och glad och inspirerad till att liksom fortsätta driva utvecklingen framåt ännu mer.
Vilken rädsla har du att coronakrisen kommer slå mot damfotbollen?
Det var svårt, man har ju sett det är tufft för liksom många klubbar, både herr och dam. Så det är klart det finns en liten rädsla, men man hoppas att det ändå liksom på sikt inte kommer vara någonting som påverkar damfotbollen mer än herrfotbollen på så sätt.
Baksidan av det här att liksom Bayern München och Real Madrid och de satsar är ju att det blir kanske lite sämre för svenska klubbar, att det är tuffare för dem. Jag menar, ser vi Umeå var i final tidigt 2000-tal och Tyresö 2014. Sen svenska klubbar har svårare att göra avtryck. Hur ser du på det?
Nej, men det är såklart det är tråkigt att inte se. Ja, men som när man hade Umeå och Tyresö och när Malmö också tog sig ändå hyfsat långt. Men samtidigt får man väl liksom anpassa sig och försöka. Jag tror att det kan vara jättebra för talangerna och utvecklingen och även bara för svenska spelare generellt sett och få mer utrymme och bara liksom hitta sin nisch liksom. Så jag tror att också att både Göteborg gjorde bra liksom match mot Bayern München senast, så det känns ändå som att det fortfarande finns bra spets i ja, men toppklubbarna här också. Så ja, det är svårt att säga, men det är klart det är tråkigt, men jag ser ändå liksom många positiva saker med det hela ändå.
Får man se landslaget, många av er som är tongivande är ju ute i Europa. Att för 10 år sedan kanske Allsvenskan var en av världens bästa ligor. Nu är den ju rätt långt därefter. Att det är lite negativt. Vad behöver klubbarna göra? Är det att släppa fram fler talanger istället?
Svårt att säga liksom, för respektive klubb vilken väg att gå. Det är liksom en svår fråga. Men jag tror definitivt det liksom är, kan, eller det kan vara en av nycklarna. Vi ser som Bennison, liksom fantastiskt skicklig spelare som kommer upp, och många andra liksom duktiga talanger som finns i de damallsvenska klubbarna. Så definitivt liksom, för man ser väldigt mycket talang, och jag menar vi som lag ändå i Sverige, vi är ändå väldigt starka oftast liksom, om man ser i mästerskap och sådär. Och jag menar, jag spelar i Sverige till liksom bara 2 år sedan. Så det är fortfarande jättemycket utveckling man kan få i svenska ligan också.
FIFA har ju gått ut i dagarna och sagt att trots coronakrisen satsar man fortfarande. Man ska göra en stor investering i damfotboll. UEFA har ju också investerat. När du ser liksom ansvaret som de har liksom för att just damfotbollen tar kliv. Hur känner du att de lever upp till det, de här organisationerna?
Nej, men det kändes ändå som ett litet wake-up call där under VM att oj shit, det finns liksom ett sånt stort intresse. Så skitkul att se, sen är det ju bara liksom, det är en sak att säga någonting och en sak att agera. Så jag hoppas verkligen att det genomförs och kan få stor effekt, för jag tycker ändå förbundet är duktig på att ändå liksom lyfta fram det. Och även det
du menar Svenska fotbollsförbundet?
Ja, liksom så. Det känns ju ändå som att det börjar någonstans från FIFA, UEFA, och sen liksom att det är de som måste ta tag i det. Så jag hoppas verkligen att få se liksom att det verkligen blir bra satsningar som de gör.
Ett steg i rätt riktning är väl från 2021 när UEFA inför gruppspel på Champions League-sidan. Vad tror du det betyder?
Det tror jag betyder oerhört mycket. Vi kommer få liksom fler toppmatcher mellan de europeiska lagen. Och det kommer tror jag säkert kunna skapa ett större intresse, men också kunna liksom utveckla damfotbollen i stort. Det blir liksom fler av de bättre matcherna. För så kan jag ha känt, ja, men framförallt kanske i franska ligan, att det kanske var i 5-6 lag som det har varit tuffa matcher, och sen resten blir liksom, ja, men lite lättare matcher. Och kunna få liksom de här internationella matcherna alltså oftare. Det kommer ju verkligen kunna göra att det blir liksom bättre tempo och en bättre utveckling tror jag på spelare också.
Man hamnar ju lätt i det att Svenska fotbollförbundet, precis som FIFA och UEFA, får kritik. Och menar, är det jämställda ersättningar här och damlandslag och så? Vad är din bild av liksom den avtalsdiskussion som har varit nu några år, men som lagt sig lite men ändå funnits med det?
Ja, nej men svårt att säga ändå tycker jag, men det finns väl en strävan, om jag ser också där liksom samma som innan, det har varit en positiv trend att det blir liksom bättre och bättre än när jag började liksom med A-landslaget första gången. Så det kanske är små steg, men det går fortfarande i rätt riktning, och så länge det går i rätt riktning så känns det bra.
Ja, det på något sätt blir det ju, ska man säga, glaset som halvfullt eller halvtomt. Mm. Och vilken sida väljer du där? Du väljer med den lite att det rör sig åt rätt håll.
Ja, precis. Sen det är klart ibland man skulle vilja önska att det gick fortare och sådär. Men som jag sa, det går åt rätt håll och det är jag väldigt glad över.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sverige var starkast i U19-finalen och fick till slut kalla sig bäst i Europa efter att ha slagit Spanien i finalen. Det var efter ett misstag av den spanske målvakten som Malin Diaz först efter 107 spelade minuter kunde sätta finalens första och enda mål i förlängning.
Sveriges guld i U19-EM 2012 var möjligtvis en överraskning då, men känns med lite perspektiv ganska logisk när man tittar på startelvan i den finalen. Förutom Hanna Glas startade även Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Elin Rubensson och Lina Hurtig. Lägg där till att Jonna Andersson och Fridolina Rolfö hoppade in, så har man 7 namn som alla fick speltid under VM i Frankrike förra sommaren. Efter EM-guldet 2012 pekade det mesta spikrakt uppåt för Hanna Glas. Men det blev 2 korsbandsskador som gjorde att det dröjde fram till 2016 innan hon kunde börja göra sig själv rättvisa och konkurrera om en landslagsplats igen. Spelarmässigt så har ju du haft en fantastisk utveckling på senare år när du var på Guardians lista 91 av 100 bästa. Vad betyder det, även fall det liksom är en mindre grej, men vad betyder ändå en sån bekräftelse?
Nej, men jättekul och jättehäftigt att kunna liksom få den med liksom, inte bara från liksom Sverige men även från hela världen. Det var jättehäftigt och ja, men man fick ju också liksom, det var från överallt i världen som folk hörde av sig och ja, men tyckte det var häftigt det man gör och sådär. Så jag vet inte, det blev som ett ännu större erkännande av hur bra man var som, eller är som spelare liksom. Så det är oerhört häftigt och det liksom var någonting som gav ännu mer, liksom, mer smak.
Det är ju rätt osannolikt med tanke på, jag menar, dina 3 korsbandsskador. Att, jag menar, en gång som 17-åring, en gång som 19-åring och sen en gång då 2015 i det andra knät. Hur har du pallat komma tillbaka?
Ja, ibland funderar jag sådana saker själv. Men nej, jag vet inte, jag har väl alltså, alltid varit väldigt envis när jag fått från mamma. Så det är väl en liksom faktor i det hela. Men sen jag har ju verkligen haft sån glädje av fotbollen, tyckte det var så kul. Och det är det som liksom alla 3 gånger har kunnat ta mig tillbaks. Sen det är klart, det är ju alltid liksom bergdalbanan, det är tufft. Många liksom stunder. Men sen nu liksom man sitter här idag och gud, tack och lov att liksom, man är så stolt över sig själv och tacksam över att man har lyckats ta sig igenom alla 3 skadorna.
När du går ut och spelar idag, hur rädd är du för en liknande skada?
Jag tänker inte alls på det så fort jag är på plan. Liksom. Sen är det mer kanske innan och efter att är jag sliten, att man lyssnar på kroppen. Och det är nu liksom, jag hellre vila en dag extra eller för att känna mig piggare till nästa dag. Så jag är väldigt noga på att lyssna och sömn och återhämtning för att kunna ge mig själv alltså bästa kroppsliga förutsättningarna. Men på plan så då tänker jag inte alls på det.
När det då hände 2015, när du på något sätt, jag menar, när du var ung, kanske lite lättare att stötta tillbaka, men du hade ändå liksom kommit, var på gång och det var landslag och det var grejer och så hände den skadan. Hur nära var du att kasta in skorna?
Ja, men just 3 gången som du säger, det var absolut de värsta av alla 3. För jag hade precis fått min första kallelse till A-landslaget. Och sen tror jag veckan efter så ja, men, drog jag korsbandet där. Och jag kände det, vet, så här igen. Helvete. Men nej, det var en tuff tid. Och det tog hårt liksom. Det tog en några veckor innan jag kunde liksom smälta allting. Och verkligen ladda om och ja, men, börja se framåt igen. Samtidigt som det var jättetufft så ja, men, just den där kallelsen till A-landslaget, för det var ju någonting jag verkligen hade liksom jobbat för och strävat mot så länge. Men det gjorde också att jag visste liksom, vad fan, jag kan ändå bli så här bra, jag kan bli ännu bättre. Och jag kände att jag hade det i mig, att jag har inte fått visa alla liksom hur bra jag är eller hur bra jag kan bli. Och den drivkraften var också oerhört viktig och betydelsefull och liksom gav mig också mycket motivation till att ta mig tillbaks även den sista gången.
Vad har du på något sätt när man tränar upp sig och går rehab och så, vad lägger man fokus på? Vad har man hittat mer styrka eller liksom, vad har man gjort sig bättre?
Nej, men jag hade ju ändå lärt mig mycket från de, liksom, varje skada sen innan och mycket hur kroppen fungerar, vad den svarar bra på, men också liksom en mental styrka, så jag njuter mycket mer varje gång jag spelar fotboll nu och väldigt tacksam att bara få göra en sån grej. Så ja.
Vad känner du att du saknar? Alltså, vad har du tappat av de tre tunga skadorna? Eller har man inte tappat dem?
Jo, men alltså, jag kan ju ändå fundera ibland. Tänk om jag hade haft 3 säsonger till i mig. Men samma ålder, liksom, hur bra hade man kunnat vara då? Och just fått den här kontinuiteten. För det är ju också att den betyder ändå så mycket. Och bara kunna fortsätta träna och vara skadefri. Så det kan man ändå fundera på. Samtidigt vet jag inte. Jag har ju ändå lärt mig så mycket och utvecklats mycket, liksom, framförallt mentalt, som spelar ifrån skadorna. Så det är liksom så här lite både och. Man tänker ju ändå, ja, men vart hade jag kunnat varit, samtidigt som jag ändå lärt mig väldigt mycket från dem. Så det är lite både och.
Vad har läkarna sagt att vad det beror på att du drabbas? Nej, men att man drabbas så. Finns det någon, eller inte vad det beror på, men finns det någon teori liksom att men du hade lite svagare där, eller är det något vad det beror på liksom?
Ja, alltså både min sjukgymnast och läkare vart ju liksom väldigt frustrerade, för att de tittar ju på mitt rörelsemönster och min motorik, och den var ju liksom jättebra och jag var också väldigt stark. Så de vart ju väldigt frustrerade. Du ska ju inte kunna liksom dra korsbandet. Men det är också liksom säkert en kombination. Jag kommer ihåg väldigt trött, i alla fall de 2 första gångerna som jag gjorde det. Att det har säkert en stor påverkan. Och sen kanske också om jag bara har genetiskt dåliga korsband. Så det är säkert något sånt. Men de kunde liksom inte hitta något annat än det. Liksom.
Men du krigar ju på och tar dig framåt liksom i Sundarna och Umeå och så. Vad är det som lockar där liksom att driva på ändå i elit, på en elitsatsning som ändå satt några käppar i hjulet på vägen?
Mm. Nej, men jag är liksom väldigt ambitiös och tävlingsriktad som människa och vill gärna vara bäst i allt jag gör, även om vi står och spelar basket liksom på kul, eller man spelar kubb eller någonting, spelar vanligt sällskapsspel. Jag älskar ju att vinna, jag tycker det är så kul. Så jag vet inte om det är den liksom tävlingsinstinkten som fortsätter och driver mig till att och vinna och vad bäst. Jag tycker det är liksom en stor drivkraft inom mig och det är så kul, tycker jag.
När du liksom jobbade dig fram i det svenska seriesystemet, fanns hela tiden tanken att jag kan gå ut. Det finns en möjlighet att komma iväg utanför Sveriges gränser och spela.
Ja, i början var det väl mer liksom, som hur ska man säga, en vision. Sen ju bättre jag blev och ju äldre så blev det mer och mer liksom en verklig målbild att kunna ha. Men den kom ändå ganska sent ändå i karriären. Så jag hade inte kommit ihåg jättestora tankar. Det var inte förrän liksom jag flyttade till Eskilstuna som de tankarna liksom verkligen började bli på riktigt, att men man kanske skulle gå utomlands eller inte. Men innan det så då var det liksom mer drömmar och visioner som man hade.
Det är ju inte så länge sedan du var igång med landslaget, Algarve Cup. Och vad betyder landslaget för dig?
Det betyder ändå mycket. Det tycker man lär sig väldigt mycket och det är väldigt utvecklande att spela de här internationella matcherna. Och alltså nu också med Peter, det blir också som, ska man säga, det är ett annat sätt att tänka liksom och coacha där och spela fotboll och liksom nya instruktioner, nya infallsvinklar. Det är också intressant, tycker jag, som spelare att höra liksom nya tankesätt Och det är också att ja, men då kanske man får lite saker där att utveckla och sådana saker. Så nej, jag tycker ändå det betyder mycket.
Och jag tänker då, när du har haft 2 år i PSG, när du inte varit helt ordinarie liksom, utan spelat då och då. Vad betyder det att komma hem och vara liksom, ja, i stort sett given?
Nej, men det är klart, det också har varit liksom viktigt, eller skönt för självförtroendet. Och så kul att få spela matcher. Liksom, och man njuter bara hela tiden, liksom, oavsett om man spelar eller inte. Men det har varit liksom kul och bara få spela match, för det är det man tränar för. Liksom.
Du var ju med i EM-truppen 2017 under Pia Sundhage och nu har du Peter Gerhardsson. Vad skiljer Peter Gerhardsson från Pia Sundhage?
Ja, nu hade jag ju inte Pia så länge. Det var väl ungefär ett år drygt. Men det är väl mer liksom olika spelsätt som de har. Pias kanske var lite mer liksom rakare, medan Peter är liksom mer passningsorienterad. Alltså från lagdel till lagdel. Också spel liksom i vinklar för att få ut. Så ja, lite olika taktiker, liksom, olika sätt att jobba på.
Du spelade ju inte under EM 2017, men ändå med ett mästerskap som ju, ja, inte var lika roligt som VM i Frankrike där ni tog brons. Vad är det som skiljer? För jag gissar att det ändå är rätt små saker som skiljer. Men vad är det som skiljer liksom att man kommer in i det här positiva jämfört med det negativa?
Ja, svårt. För mig tycker jag att alltså, hela ledarskapen har gjort ett riktigt bra jobb och verkligen kunna få in det, alltså det positiva arbetssättet. Och det har verkligen alltså, spelat av sig, tycker jag, på hela vår trupp. Och det känns både som att alltså, ledarstaben är harmonisk, och det är också att vi som spelare är harmoniska. Och det blir bara som en positiv roll, lika lätt som det är negativ. Men det har de verkligen gjort ett fantastiskt jobb på, det tycker jag.
Nu är det ju givetvis att det är resultat också, man kan få resultat med sig och liknande. För på något sätt var det ju ändå lite frågetecken kring landslaget. Man visste inte riktigt var ni stod inför 2019. Var ni helt övertygade själva om att ja, men vi kommer att spela om medaljer?
Nej, men vi hade ju liksom, det är ju klart, man går ju alltid in i mästerskap med förhoppningar om att vinna guld, men vi kände ändå någonstans att vi hade väldigt stark tro på vårt lag, och framförallt liksom efter matchen mot Danmark och sen bra match mot England liksom, så kände vi att vi har ändå chans liksom att rå på de här topplagen, och vi har ändå bra kvaliteter. Så det fanns ändå, tycker jag, redan innan mästerskapet en stark tro, även om det inte var liksom uttalat att vi kommer vinna liksom medaljer och så, även om det är klart vi strävade mot det, men det fanns den där tron ändå hela tiden, tycker jag.
Du var ju med i, tillsammans med en del andra spelare när ni hade en stor framgång med F19-landslaget. Mm. Vad betyder det att man har varit med om ett mästerskap och haft en framgång och så?
Det är klart det är väldigt lärorikt att du ändå liksom, det blir ju ändå de här viktiga matcherna, och det är liksom nu är det aldrig det ska spelas om, och det är klart det är en viktig rutin. Samtidigt så det är klart att spelare som inte spelar mästerskap också kan komma in och göra jättebra. Det tycker jag också, ja, men vi såg prov på nu under VM. Så, men du lär dig ju väldigt mycket av att spela de här viktiga matcherna, alltså om medalj och prestera liksom när det gäller, och det blir ändå en viktig rutin att ha med, tror jag, så att det hjälper ändå mycket.
Hur var det för dig att, jag menar, från att ha suttit på bänken då i Nederländerna 2017 till att vara liksom med och spela, och jag menar, det var ju stor uppmärksamhet inte bara från Sverige utan hela världen. Hur var det för dig att kliva ut till match?
Nej, men det var så kul, och jag kände mig så redo och förberedd, och det hade ändå jättemycket, tycker jag, erfarenhetsmässigt, och ändå spelat i en stor klubb som PSG och ja, men varit med om de här stora matcherna. Så liksom, jag tog ändå med mig den erfarenheten in i mästerskapet, och samtidigt försökte jag mest liksom bara ha kul och njuta, och varje gång liksom man gick ut på arenorna liksom, så mycket folk och så mycket uppmärksamhet, men alltså, man kände sig som typ en kalv på grönbete. Man bara stod där och njöt och försökte bara ta in, och ögonblicket så mycket som möjligt. Så nej, det var bara sjukt häftigt. Och man tänkte liksom inte heller att shit, det är jättemånga som tittar. Utan det var så mycket känslor på en gång. Så man har nästan inte ens reflekterat över det.
Hur har det varit efteråt när du tittar tillbaka en 10 månader? Hur ofta vänder man tillbaka? För ibland kan man ju vända tillbaka till härliga känslor.
Mm. Nej, men försök inte titta tillbaks jag själv så mycket. Det är klart det kommer upp kanske liksom vissa alltså minnesbilder om man ser något gammalt klipp som går på sporten eller något sånt där. Men det blir alltid mycket glädje känslor när man tittar tillbaks på det. Samtidigt så var det då nu har man ändå haft nya mål och man hade ju ändå OS liksom i sommar som liksom nästa stora grej. Men nu blir det ju för sig ännu ett år. Men det är liksom, man vill ju bara fortsätta och jag kunde i alla fall känna att det gav liksom mer smak efter mer och att shit, vi kan ju ändå göra det här så bra och vi kände att vi skulle ändå kunna göra det ännu bättre och, för vi var väldigt besvikna efter semifinalen. Så nej, det gav liksom en mer smak, verkligen.
Vilket minne, om du tänker tillbaka, vad sticker ut starkast för dig från den månaden som det handlade om?
Oj. Jag vet inte, alltså det var ju alltså framförallt tror jag ändå Kanada-matchen var ju väldigt häftig ändå att spela, dels på Parc des Princes liksom i Paris och det var liksom, kommer jag ihåg, mörkt och fullsatt och det var liksom en sån dramatisk match också med liksom barbeslut och det var straff, vi fick straff sen fick vi inte straff och ja, började inte matchen så bra men slutförde den mycket bättre även om de sista minuterna var lite nervösa så, men efter den matchen så, jag vet inte, det var bara som att det fortsatte liksom i och med Tyskland och ja, sen semifinalen, alltså jag tycker ändå vi gjorde en bra match, men just den matchen, den var så viktig tycker jag ändå, Kanada-matchen.
Har du känt av någonting vid sidan av efteråt med sponsorintresse, den typen av saker, har man kunnat liksom rida på den framgången?
Ja, men lite. Jag tycker ändå det blev stort intresse och men bara på Instagram så exploderade ju liksom följarna och det blev ändå mer förfrågningar och det känns som att man blev mer igenkänd liksom överallt. Bara liksom, jag kommer ihåg jag var på gymmet liksom hemma efteråt så ja, men folk bara, ja men är det du liksom typ så här och sådana där grejer har liksom inte hänt förut att man bara gick på stan och blev typ igenkänd. Så nej, det kändes verkligen att det slog igenom stort.
Du har ju varit inne på det att jag menar, egentligen skulle ju ni spela ett EM-kval här om veckan. Det är ju uppskjutet, vi vet inte riktigt när det kommer igång. OS har man ju bestämt flytta från i sommar som skulle varit det stora grej till sommaren 2021. Vilket gör att EM kanske flyttas till 2022, hur det nu blir. Hur känner du kring alla de flyttarna?
Nej men, det är inte så mycket att göra. Det ligger inte heller liksom... Det känns inte som att vi kan påverka det heller så mycket utan hela världen har ju typ kastats om i och med corona och allting. Så det är inte så mycket att göra och det känns ändå liksom för alla säkerhet så är det nästan bättre att ja men, flytta på det. Sett till liksom nu, det hade ändå känts liksom att det var stora risker att ha ett OS i sommar. Samma som liksom för herrarna i ett EM. Så det är tråkigt för man hade verkligen sett fram emot det så mycket men... Ja, det kommer ju bli av i alla fall. Så det är väl bara att ha lite tålamod.
Och just att man flyttar EM då. Och det är ju en del som hävdar, bland annat jag intervjuade Norges förbundskapten Martin Sjögren som tyckte att ja, men det är klart vi borde spela direkt efter herrarnas EM. Och att man, vad är din bild? Ska man flytta på EM när man nu flyttar på OS?
Ja, det kanske blir lite mycket att ha två mästerskap tycker jag. Liksom, under en och samma sommar, även om den tiden... finns riktigt heller i kalendern. Så det kan nog ändå vara alltså, smart att ha mästerskapen olika år. Sen hade det ju också varit häftigt, alltså, som du sa, att kunna leka med tanken att ha två EM, alltså både färerna och damerna, efter varandra. Liksom, det hade också, tror jag, kunnat bli häftigt om man hade gjort det bra.
Nu blir det ju, det enda positiva kan man ju säga av alla flyttare, att det kan ju bli väldigt många mästerskap i rad med OS 2021, EM 2022, VM 2023. Sen ett nytt OS 24 om ni kvalar in där. Det har ju Sverige aldrig missat. Och sen då ytterligare 2025 så det kunde bli väldigt många. Hur ser man på det nästan varje sommar?
Nej, men det känns nästan som det var någonting varje sommar ändå. Vi, som du säger, nu har det ju ändå varit OS. Att Sverige har varit med och då har det ändå blivit liksom 3 mästerskap i rad, vila en sommar. Så tycker jag inte det blir någon jättestörre skillnad liksom, från hur det har varit innan. Sen är det bara upp till oss att kvala in till alla mästerskap då, så att de blir av.
Det är ju inget snack om att konkurrensen ökar på damsidan. Inte minst EM 2017 såg man ju länder liksom Nederländerna, Danmark var det väl i final och liksom, som ju var rätt otippat. Och även här såg man ju att Nederländerna gick långt. Och vilken oro känner du att Sverige inte ska hänga med när kanske då allsvenskan inte riktigt är samma klass?
Nej, men jag känner inte så stor oro över det. Jag tycker liksom bara nu att man har sett det kommer hela tiden nya duktiga svenska fotbollsspelare, så det känns ändå som att framtiden ser liksom ljus ut. Så jag vet inte, vi har ett väldigt bra arbetssätt tror jag, alltså i Sverige liksom, som vi jobbar efter, för vi lyckas ju ändå liksom alltid ha tagit många medaljer och tagits långt och tagits till alla mästerskap. Så nej, jag är inte så orolig över det faktiskt.
Vad känner du att ni kan utveckla i landslaget med ett spel exempelvis?
Nej, men kanske lite mer alltså kreativiteten sista tredjedelen. Det är väl främst där. Vi tycker jag är väldigt duktiga defensivt, men det är väl just där sista liksom, kunna ha possession lite högre upp i banan.
Är det något Peter Gerhardsson också vill jobba med, att ni, någonting ni pratar om, så här ska vi göra för att ta ett kliv med det?
Jo, det har vi verkligen liksom jobbat mycket med och vill jobba ännu mer med och kunna utveckla, samtidigt som vi också jobbar med, ja men, som sakerna vi är väldigt bra på, som ja men, försvarsspel och omställningar. Men nej, det vill Peter också bli bättre på.
Om man är lite elak så kan man ju ändå peka på att i Frankrike så var det ju ändå liksom en central linje med Hedvig Lindahl och Nilla Fischer och Caroline Seger, och även Kosovo Aslani är ju lite en veteran. Och jag menar, de tre förstnämnda vet, de lär väl satsa på OS nästa år, men kanske inte så mycket mer. Hur ska de ersättas om de nu håller fortfarande även om ett år?
Det är klart, det är liksom fantastiska spelare som du nämner liksom, och så extremt duktiga. Samtidigt tycker jag att vi ser liksom fler och fler spelare ta för sig mer och utvecklas, och det är mycket intressant på gång, och som Magdalena Eriksson tycker jag är liksom fantastiskt duktig liksom i centrallinjen och sett en jättebra utveckling på henne. Och ja, men som jag säger, Bennison och Sigotti är bara några spelare och nämna av alla duktiga offensiva som finns. Så jag tycker liksom det är häftigt att se alla de här yngre ta för sig mer, och ja, jag vet inte, det är, jag känner mig ändå positiv liksom.
Och när du pratar med Peter Gerhardsson, vad vill han utveckla hos dig?
Ja, nej, men kunna vara liksom ännu mer självisk, lite modigare och ja, men våga ta för mig ännu mer liksom under matcherna.
Hur jobbar man med det?
Nej, men det är framförallt att kunna försöka få in det så mycket som möjligt i träning och prata mycket om liksom hur jag kan optimera mina egna förutsättningar för att sätta mig själv i de lägen som jag är bra i. Så kolla mycket liksom position och sådana saker.
Bollar man med en förbundskapten? Ja, men jag funderar på att byta klubb. Vad tror du hade passat mig?
Det tror jag är väldigt individuellt. Det finns säkert spelare som kan göra det för att se liksom vad de har för åsikter och tankar liksom om det. Men jag kände att det var ingenting som, jag menar, i mitt fall jag behövde göra. Utan jag berättade sen bara när jag hade bestämt mig. Och, ja. Men innan det så kände jag inget behov av att liksom bolla det med Peter.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som alltid vill vi gärna ha era reaktioner, tankar, önskemål eller annat. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.